Åh, Herre, vi ärar dig. Vi tackar dig för friheten i dig, Jesus. Det dyrbaraste vi äger. Halleluja. Halleluja. Vi tackar dig för den här gudstjänsten, för vad du vill tala, vad du vill göra, vad du vill uppenbara, Herre. Kom, heligande, lys på ordet, Herre. Låt bli levande i våra hjärtan så vi kan höra vad anden säger till församlingen. Så vi tackar dig idag, Herre. Vi tackar dig. Signa var och en som har kommit idag. Vi prisar dig för din nåd. Halleluja. I Jesu namn. Och allt folket ropade. Halleluja. Det var en hel vetenskap att få på den här myggan på rätt sätt. Men det gick bra med hjälp av ljudtekniker här. Halleluja. Är du vid gott mod idag? Ja, några stycken. Halleluja. Amen. Vi hade ju en härlig helg förra helgen med Stefan. Underbart, starkt, roligt, bra på alla sätt och vis. Framförallt andligt, bra och otroligt starkt. Så lyssna gärna på det. Den finns ute nu på både på YouTube och podden. Så att, halleluja. Jag är inte lika rolig som Stefan, men du ska lyssna ändå, hoppas jag. Halleluja. Halleluja. Jesu namn, halleluja. Det känns roligt att vara här igen. Tack att vi får vara med i en församling där man tror på den levande guden. Där vi kan få predika det levande ordet utan att ta in andra saker. Utan vi tror på Guds ord som är allt som vi bygger vår tro på. Amen. Vi ska börja med väldigt basic här. Alla känner till berättelsen om den förlorade sonen, eller hur? Eller hur? Ja, jag vill säga så för att vi vill att ni ska vara med, ni ska lyssna. Och vi vet ju att de hade två söner där och en yngre lämnade fadershuset och ni känner till. Och ut i världen och levde i sus och dus och han kom ner sig ordentligt och fick vakta svinen det sista och allting av hans ägodelar försvann. Och då kom han till besinning som du känner till och han började längta hem. Och vi vet ju det att när han väl har bestämt sig, jag vill hem till min far, till fadershuset, så börjar han vandringen. Och där så kommer ju då Fadern här. Vi ska läsa från några bibelställen här. Det står i Lukas 17. Halleluja. Vi kan läsa från 17 och 20. Du har fått en liten introduktion där. Och han stod upp och gick till sin far. Och medan han ändå var långt borta fick han se honom. Och han, alltså fadern, förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sedan sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Och festen började. Och det känner vi till, den här berättelsen. Men så kommer den här delen som egentligen predikan handlar om. Också. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Och han undrade, vad är detta? Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Och fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Amen. Halleluja. Först glädje och sen så kommer brodern, hämndrande brodern, och han vill inte ens gå in i fadershuset, utan han var besviken att fadern hade tagit emot honom, tagit honom till sig. Han visste ju att han var ute i världen med horor, som han säger själv. Och så säger han att jag har slavat för dig hela mitt liv här hemma. Jag har inte fått någonting. Men då säger ju fadern att, men du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Det tillhör dig. Du har kunnat göra precis det du vill med det som tillhör mig. Det tillhör dig också. Han hade haft en fruktansvärd felaktig bild av fadern egentligen. Där han säger att jag har slavat för dig. Fadern, han verkar ju vara en godhjärtad man som älskade sina söner. Men han hade slavat. Han hade kommit in i ett felaktigt tänk när det gäller sin pappa. Att slava för honom. Men fadern, han var ju inte sådan. Allt mitt är ditt. Du kan göra fest och ha fest när du vill. Men han har svårt att ta emot det här. Och det är det jag vill prata om lite grann. Ni sjunger den här sången Frihet. Därför att ibland så kan vi också komma in i felaktig mentalitet, attityd. Vi kan tjäna Herren av plikt kanske. Kanske lite av att vi liksom... Få honom glad, få Gud glad. Men det handlar inte om detta alls, det kommer du se här. Utan vi har en god Gud som bara älskar oss och vill ge oss allt det vi behöver. Vi får vara med honom, vi får sitta i hans famn, vi får sitta med Jesus och bara umgås med honom. Han vill vårt bästa. Han vill inte vi ska slava på det sättet som den här brodern pratar om. Nej, utan vi kan få tjäna i glädje vår fader. Halleluja. Om man tänker tillbaka här med slaveriet. Vi vet att Israels barn var i Egypten. Var slavar i 430 år i Egypten. Och när de väl kom ut så hade de kunnat komma till Kanaans land på några veckor. Men... det tog 40 år innan de kom in i löfteslandet. För att de hade den här slavmentaliteten i sig. De hade varit slavar i 430 år. Och vi vet att det står ofta att de knorrade och knotade. Även om de fick se Gud göra under på under, så var det ändå knot och knorr. Man till och med knotade mot Aaron, mot Mose och Aaron. Så att man hade fel mentalitet. Egypten hade inte kommit ur deras hjärtan under de här åren. Så det var först när det nya släktet växte upp, nya generationen, som inte kände till så mycket om slaveriet, de kunde komma in i löfteslandet. Men det var bara Josua och Kaleb av den gamla stammen som kom in också. För de hade tro på Gud. De hade aldrig gett upp. Utan att de ville verkligen få se och uppleva löfteslandet. Men Egypten hade inte kommit in i Israels folk. De hade inte lämnat deras hjärtan. Det påverkade dem under hela den här vandringen i öknen. Och därför fick de gå så länge. För att det försvann inte. Gud visar ju gång på gång att han är en god Gud. Han gav dem bröd, han gav dem vatten. På många olika sätt. Han gav dem de här fåglarna, vad heter de? Va? Vattla, ja, precis. De fick ju allt de behövde hela tiden. Men ändå så kunde de inte... Nej, de kunde inte riktigt... Nej, ibland så sa de till och med att nej, men kan vi inte gå tillbaka till Egypten? Vi hade ju våra köttgrytor där. Jag tror inte det var så bra, nej. Så de längtade ibland tillbaka. Så därför kom de inte in i löfteslandet. Men Gud tog dem in till slut med den nya generationen. Men Kaleb och Josua var med där. Amen. Om vi går till Romarbrevet, 8:e kapitlet. Vi kan slå upp det tillsammans. Då står det så här, säger Paulus. I 8:14. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Amen. Vi har inte fått slaveriets ande. Är inte det underbart? Vi ska inte slava på det sättet. Halleluja. Halleluja. Är inte det goda nyheter? Halleluja. Nej, vi har fått Guds ande. Abba, fader. Vi kan ropa Abba, fader. Halleluja. Vi kan ha gemenskap med fadern. Vi kan ha gemenskap med Jesus. Vi kan ha gemenskap med den helige ande. Halleluja. Det finns ibland, kommer in tänk i våra liv också. Ja, vi måste ställa upp och vi måste göra det. Men inte av tvång, utan det måste komma från hjärtat hela tiden. I gemenskapen med Jesus. Det måste vara sprunget ur en kärleksrelation med Jesus. Det vi gör för honom. Amen. Ja. Halleluja. Nu ska vi gå vidare här. Vi ska ta med två kvinnor också som belyser det här också, som jag vill prata om här. Jag tänkte på Marta och Maria som du kände väl till. Halleluja. Låt oss gå till Lukas igen här. Lukas 10. Marta och Maria. Du känner igen de här berättelserna, det vet jag. Men jag vill gärna belysa det här. Hur viktigt det är. Och halleluja. Lukas 10. Det står det så här. I 10:38. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som heter Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och alltså avbröt Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Så Jesus försvarade Maria här. Han försvarade inte Marta utan han bara sa kärleksfullt till henne: varför oroar dig för detta? Det kommer bli bra om allting runt omkring. Ta den tid och lyssna till mig egentligen. Det är ju det hon behövde också. Marta behövde också den tiden. Att sitta vid Jesu fötter. Så säger han, för att Maria har tagit emot den goda delen. Och den ska han inte ta sig ifrån henne. När vi sitter med Jesus öppen, får höra ord ifrån hans hjärta. Det är den viktigaste stunden när vi har. Halleluja. Marta var besvärad över detta. Kanske hon hade någonting av det här slaviska liksom Att hon, ja, vi måste ju göra allting fint och ordna, ha bra ordning på grejerna här när Jesus kommer. Men det var fel ande, det var fel attityd. Hon avbröt ju Jesus här. Men Jesus bara försvarade Maria, det var det viktigaste. Eller hur? Halleluja. Att sitta med Jesus, lyssna på honom. Då får allting annat komma vid sidan om. Det kommer ordna sig med fikat, det kommer ordna sig med maten. Det kommer ordna sig med städningen. Eller hur? Ja, men när Jesus är på gång, då måste vi verkligen spetsa våra öron och våra hjärtan. Halleluja, så vi inte missar någonting. Vi hade en broder för länge sedan i församlingen. Och han kom alltid på mötena, han kom alltid på bönen. För han sa så här att, ja, kom jag inte. Tänk om Jesus kommer och din Guds ande kommer precis när jag missar det. Så han ville alltid vara med på alla möten. Så han kom nästan jämt faktiskt. Han ville inte missa någonting. Och han gick inte av plikt, utan han bara, jag vill ha Jesus, jag vill möta honom idag. Halleluja. Och vi vet ju inte vad som händer på våra möten. Vi måste ha en förväntan på Herren när vi går in i gudstjänsterna, på att han kan komma. Vet du att när Azusa Street, väckelsen, pingstväckelsen bröt ut, så var det en svart man som bara såg på ett öga. Han var inte så populär i vissa kretsar då. Men han samlade människor först ett hus där, men det blev överfullt. Han ville bara prisa Jesus, han ville läsa Guds ord. Men sen så blev det för mycket folk där, så de fick faktiskt hyra, med Guds hjälp, hyra en gammal metodistkyrka. Och vet du, det här är ju en metodistkyrka. Eller hur? Ja. Så att vi ska tro att Gud kan komma här också. Halleluja. Amen. Inte för att det är metodistkyrkan, utan han kan komma när som helst och när han vill. Halleluja. Vi ska följa Marta och Maria lite till här. Sen, du vet det här med Lazarus i Johannes evangeliet. Om vi går till Johannes 11, så vet vi att Lazarus, deras bror Lazarus, att han var sjuk och han till och med dog då. Så kom ju Jesus till slut för att besöka och komma till Maria och Marta. För de var ju i sorg. Och så står det så här i 11 och 21. När väl Jesus hade kommit efter 4 dagar till Marta och Maria. Vi kan läsa från 20. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa det till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och i kärnbibeln så står det att hon nästan konfronterade Jesus. Om du hade varit här så hade min bror inte dött. Det var lite den tonen liksom. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, ja, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå på uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa det, ja, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Det var liksom, hon staplade de här orden mera skyldigt på något sätt. Hon måste säga det här. Men hennes hjärta var inte där riktigt. Om du hade kommit så hade inte det här skett. Nej, hon visste att han kunde göra under. Men det var fel attityd här. Så kommer han till Maria då. Vi läste lite längre fram till 32. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa det till honom: Herre, Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och det är ju samma ord, men så står det. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, då blev han häftigt upprörd och han frågade, vad har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät också. Så Maria, hon är inte bara liksom proklamerade om du hade varit här, utan hon var... Hon hade verkligen gudsfruktan. Hon föll ner vid Jesu fötter och grät innerligt. Hon var förkrossad. Det var en annan ton. Det var ett annat hjärta hos henne. Ja, sen vet vi hur det går vidare här sen. Så säger Jesus här i 39. Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Det är liksom, hon hade inte den tron fortfarande. Jesus sa till henne, har jag inte sagt det, om du tror ska du få se Guds härlighet. Och så vet vi att han bara talar ut att Lazarus ska komma ut. Men det var just att man ser att de mötte Jesus på olika sätt, eller hur? Maria var en känslosamma. Hon hade ett hjärta. Marta var mera så här rakt på om du hade varit här. Så att Gud märkte av detta i Marias hjärta. Så Jesus själv började gråta. Han kände av den här nöden. Han kände av den här förkrosselsen i Marias hjärta. Och jag tror att det är det som Jesus också söker våra hjärtan. Ett mjukt hjärta, ett förkrossat hjärta som man kan verka genom. Ja. Vi ska läsa lite till om Maria här. Om du går till 12 kapitlet så står det också om Maria här och Marta på ett sätt. Tack Jesus, vi prisar och lovar dig. 12 i början här, 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde och han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, ja, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Och Maria tog en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Amen. Och gjorde någonting helt makalöst egentligen. Vi ska läsa fortsättningen i Markus, för att här beskrivs det ännu tydligare. Och nu går till Markus också. Markus 14. Halleluja. Så är fortsättningen här. Är du med? Slår du i din bibel? Jag vet att många har telefoner. Därför tar det lite längre tid här. Men vi har tid på oss, ingen fara. Här står det i 14 kapitlet. För det står lite mer här tycker jag. Och vi kan läsa från 14:3. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simons spetälskes hus kom en kvinna. Det var alltså Maria. Det är samma händelse här. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Och det står att den oljan där hon bröt över Jesus, den var värd en årslön. Hur mycket är en årslön idag? 300-400 000, kanske en del och ännu mer såklart. Hon bröt upp flaskan och hällde ut över hans huvud, står det här också. Några blev upprörda och sa, varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på Maria. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift, säger Jesus här. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Och så är en vers här som jag tycker är, säger allt om den här händelsen. När Jesus säger att han verkligen tar henne i försvar och säger hur viktigt det här var. Amen, säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Marias hjärta var annorlunda än Martas. Marta var mera lag och ordning. Allting ska vara på plats, strukturerat allting. Men Marta hade ett sånt djup i sitt hjärta som Jesus märkte, och han försvarade henne ännu en gång här. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Hon har fullgjort sin uppgift. Detta var en uppgift. Vad då? Hon hade smort hans fötter. Hon hade även smort hans huvud. Och kanske också det var en profetisk handling för Jesus som är konungarnas konung. Jag tror att när hon hade suttit med Jesus, lyssnat, hon hade förstått att han var Messias. Hon hade förstått och visst att han skulle dö också. Hon visste att han skulle uppstå igen. Så det på något sätt smort Jesus i förberedande syfte. Också profetiskt, tror jag. Man smörjer en kung med olja. Varför säger Jesus annars så här? Att överallt det här evangeliskt predikas så ska man det här bli omtalat, det som hon gjorde. Det är inte så många han säger detta om i Bibeln. Eller hur? Det ska bli omtalat. Hon hade ett annat hjärta. Halleluja. Hon hade ett förkrossat hjärta. Hon gjorde det för att Gud sa till henne att hon skulle göra det här. Hon fullgjorde sin uppgift. Halleluja. Så viktigt. Och vi ser ju här att det var ju folk som började säga, men varför ska hon göra det? Slösa bort den här oljan. Och lärjungarna också. Och så tror jag också det står på andra stället, speciellt Judas Iskariot. För han brukar ju försnilla en del pengar. Han sa ju också det. Vad ska man slösa med en oljan för? Som är värd så mycket pengar. Ja. Men Jesus försvarar henne. Halleluja. För det betyder så mycket för honom. Halleluja. Och för fortsättningen. Amen. Vi går till ett annat ställe här i Lukas. Så var det ett annat tillfälle också en kvinna som kom till Jesus. Det var också hemma hos någon farisé här då. Och här handlar det om en prostituerad kvinna. Hon kommer och likadant, hon har med sig olja. Hon gett ut sin olja. Det står i kapitel 8. Nej, vi ska se. Vad sa jag nu? Lukas 7. Det står det i vers 38, 7-38. Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Det var alltså en protesterad kvinna, synderska som det står. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torka dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Och fariserna, de blir liksom upprörda liksom och allt detta. Men så säger Jesus, vi tar inte hela historien, men på slutet här i vers 47. Därför säger jag dig, hon har fått mycket förlåtet för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sa du till henne, dina synder är förlåtna. Alltså, ju mer vi ser vårt beroende av Jesus och är förkrossade, att vi inte klarar av ibland att göra det han vill. Men att vi har den här förkrosselsen i våra hjärtan. Vi behöver dig, Jesus. Vi behöver dig, helige ande, varje dag. Och Herre, rena mig om det är någonting som står i vägen mellan mig och dig. Om det är någonting, rena mitt hjärta. För att om vi får mycket förlåtet, så kan vi älska ännu mera, säger Jesus här. Den som får mycket förlåtet älskar mer. Så vi ska inte vara rädda och be om förlåtelse. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Amen. Vill jag gå till Johannes här igen. Det är så att kärleken är det viktigaste. Vi ska vara tillsammans med Jesus. Vad söker Herren i våra hjärtan? Och om du går till Johannes 21, det här känner du igen också såklart. Efter uppståndelsen och Petrus var lite besviken. Han har gett sig iväg och börjat fiska igen. Han tänkte väl att han hade förrått Jesus 3 gånger. Men här möter han en uppståndne Jesus. Här möter han Petrus den uppståndne Jesus igen. Och det som Jesus frågar Petrus 3 gånger. Han frågar honom i 21 och 15. Älskar du mig, Petrus? Och han frågar honom 3 gånger, för Petrus hade förrått Jesus 3 gånger. Och Jesus säger inte, vill du tjäna mig först? Utan han säger, älskar du mig? Mer än dessa, säger han till och med. Jag vet inte om det var andra fiskare, om det var lärjungarna. Älskar du mig mer än dessa? Därför, det ska vara det första för att få tjäna honom, att vi älskar Jesus. Det är det dyrbaraste, viktigaste av allt. Inte det att, vill du tjäna mig? Och bara göra det av plikt, utan att vi älskar honom. Halleluja. Av kärlek. Det är det som får sig driva oss. Eller hur? Kärleken till Jesus. Det står så här, jag läser direkt från Bibeln här. I 2 Korinth 5:14 så säger han ju väldigt tydligt där Paulus. Till Kristi kärlek driver oss. Halleluja. I vers 2 Korinthierbrevet 5:14. Till Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Till Kristi kärlek. Det måste vara drivkraften i våra liv. Kärleken till Jesus. Inte att ja, jag ska minsann tjäna Gud idag och göra allt för honom. Ja, det är jättebra, men om inte kärleken finns i botten där. Du kan ju själv kärlekens lov, eller hur? Om vi inte har kärlek, vi kan till och med kasta ut onda andar, vi kan bli för sjuka, vi kan göra allting, vi kan ge bort oss. Vår kropp kan till och med eldas upp, men har vi inte kärlek så är det bortkastat, säger han ju. Eller hur? Vi måste vara drivna av Guds kärlek i allt det vi gör. Halleluja. Och bara läsa någon vers därifrån också, 13. 1 Korinth 13, som jag sa. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade tro, all tro, så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och här står det här, agapekärlek, alltså en utgivande. Den kärleken som är i Guds hjärta. Om jag delade ut allt vad jag ägde och offrade min kropp till att brännas, men inte hade agapekärleken, så skulle jag ingenting vinna. Ja, och så vidare. Men det är just det här. Guds kärlek ska fylla våra hjärtan. Det är det som måste vara drivkraften. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Herre, vi prisar och lovar dig. Vi kan läsa också bara några ord kvar här. Från Kolosserbrevet. Det måste ju vara det som i allt det vi gör. Kolosserbrevet 3 här. Det står så här, vad ni än gör, 3 och 23, vad ni än gör det av hjärtat, som ni tjänar i Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arbete som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Allt det vi gör för honom. Om vi städar toaletten här i kyrkan, om vi är med i serveringen, om vi om vi mötesvärdar, allt det vi gör, om vi predikar, om vi sjunger, vad vi än gör, om vi är ledare, om vi är vanliga enkla människor som är med och känner på olika sätt, allt det vi gör, låt oss göra det av hjärtat. Halleluja. Men de gånger man är här och städar, inte säger man, fy, varför måste jag städa idag? Ja, det kanske inte är så direkt att man säger, halleluja, idag ska jag städa. Men det är viktigt att man har kärleken till Jesus i allting man gör. Halleluja. Man kan säga halleluja. När man tjänar i Guds hus också. Man tjänar varandra. Men alltid måste detta vara i botten. Halleluja. Amen. Alltså ibland så kan vi bli... Den här församlingen har ju snart funnits i 40 år. Och ibland så tänker man väl liksom att... Hur ska det bli liksom? Under 40 år har vi gått lite sådär upp och ner. Lite fram och tillbaka. Människor har kommit, människor har gått fram och tillbaka. Men det är många av oss som har varit med... En del av oss har varit med från början. Vi har varit med, ja, vad kan det vara? 35 år kanske. 33-35 år. Men man känner att det gör vi av trofasthet. Och av hela vårt hjärta. För att Gud ska bara komma över den här församlingen. Över den här staden. När vi ber på torsdagen. När vi ber verkligen att Guds rike ska få bryta fram i den här staden. Allt vi vill planera för. Det är för att Guds rike ska få bryta fram i staden. Halleluja. Allt det vi gör. Det måste vara hjärtats bön. Halleluja. Allt det vi gör. Jesus säger själv till farisén som kom till Jesus i Matteus 22. Och det känner du igen också såklart. Halleluja, Matteus 22. Farisén kom till Jesus, en laglärd, ville sätta honom på prov. 22 och 35. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer en som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Amen. Älska Gud av hela vårt hjärta. Och det vill vi ju göra, eller hur? Amen. Halleluja. Bara älska honom. Och det vi gör måste vara av kärlek till honom, allt det vi gör. Ibland får man pröva sig själv. Åker jag till kyrkan nu? Eller gör jag detta för människorna? Gör det av eget bevåg? Eller är det verkligen för att jag älskar människorna? För jag älskar att göra det jag gör i församlingen. Så man får pröva sig själv. Så det inte blir av lagiskhet. Eller hur? Nej. Det får inte bli en plikt. Utan det vi gör måste komma utifrån en kärlek till Jesus. Okej, ett sista ord. Det finns mycket att säga om detta, självklart. Men vi ska ju ha nattvard här också. Jesaja 57 så säger Gud så här. Om man tänker på Maria, det var egentligen huvudbudskapet. Maria, hon hade ett förkrossat hjärta. Och det är det. Jag tror att den väckelse som kommer över vårt land, den kommer på förkrossade hjärtan. Det är enda vägen att Gud kan komma över förkrossade hjärtan. När vi, liksom, när vi inser att vi kan inte detta i vår egen kraft. Vi kan inte detta. Vi gör det vi förstår vi ska göra. Men vi klarar inte av det egen kraft. Herre, kom över oss. Låt våra hjärtan vara förkrossade. Han säger så här i 57 och 15. Så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. Och för att ge liv åt de förkrossade hjärtan. Amen. Amen. Tack Jesus. Så Herre, vi prisar dig Herre. Vi bara tackar dig Herre. Halleluja. Jesus, du är anledningen till att vi är här idag Herre. Jesus, du är vår Herre och frälsare. Men Herre, du är också vår kärleksrelation. Vi vill älska dig Jesus. Varje morgon när vi stiger upp, vi vill säga Jesus, jag älskar dig. Av hela vårt hjärta Herre. Jesus, vi vill inte tappa mitt i allt det vi ska göra. Tappa kärleken till dig. Nej, Herre, vi vill alltid vara de som älskar dig av hela vårt hjärta. Jag hade ett ord till, det måste jag läsa till slut också. Då. Uppenbarelseboken 2, du känner väl igen detta. Han skriver till de här församlingarna, så skriver han så här i andra kapitlet. Så säger, skriv till församlingen i ängeln i Efesus, så säger han, så håller de med 7 stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Så han framhåller allt det goda de gör. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men, säger han, det jag har emot dig, det är att du har övergivit din första kärlek. Tänk därför på var du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Alltså man kan missa kärleken, man kan göra mycket bra saker. Men om inte Jesu kärlek får vara det prio ett i våra liv. Vi bara älskar honom varje dag. Jag vet, Linda Bergling, hon pratar också om en kärleksrelation med Jesus. Det är så viktigt det där. Så att det är absolut det viktigaste. Vi kan göra mycket bra saker som någon gjorde här. Men om vi missar det viktigaste. De hade övergett den första kärleken. Så Herre, jag bara tackar dig. Att vi vill, om vi har missat dig Jesus, så kommer vi tillbaka till dig. Just nu Herre, om det är någonting i våra liv som står i vägen, att vi inte kan säga att vi älskar dig Jesus, så rena våra hjärtan Herre. Upplys oss hur mycket du älskar oss. Än en gång Herre, låt ditt ljus Herre lysa på ditt ord in i våra hjärtan. Hur stor din kärlek är Herre. Du som gav ditt liv här på Golgata, Jesus. Du som gav ditt blod, Herre, på korset för oss, Herre. Hur ska vi annat än kunna älska dig av hela vårt hjärta, Jesus? Halleluja. Herre, jag ber att du möter oss var och en den här söndag förmiddagen. Tala in i våra hjärtan. Låt ditt ord få fortfarande tala in i våra hjärtan, även när vi lämnar den här samlingen i Jesu namn. Vi prisar dig och tackar dig. Amen. Amen.